Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Pappa och Rogge, och jag tror de har ju ändå gjort något stort för klubben liksom, och de var väldigt stora där, och det är bara kul att jag och Lukas har fått komma upp i A-laget båda två också och föra Älvenäs vidare.
9 dagar kvar. 9 dagar, ja. Det är inte mer än 9 dagar kvar till SHL-premiären för Rögle hemma mot HV71. Jag heter Mattias Hjelm, tillbaka från semester. Linus Alin och Daniel Roth har varit tillbaka länge och står med mig här. Vi tre ska lotsa er framåt i det här poddavsnittet.
Yes! 9 dagar.
Äntligen tillbaka är du igen, men också. Det känns som du har varit borta länge, men det har du kanske inte.
Det stämmer, jag har varit borta länge. Känns som jag har kommit till ett nytt jobb.
Svårt saknad. Nu kör vi.
Nu pumpar vi igång det här. 9 dagar kvar alltså. 6 matcher är spelade av 8 på försäsongen. Och den frågan vi ställer oss direkt här är: hur mår Rögle? Och det får ni svara på.
Vi nickar åt varandra. Ska jag börja? Jag kan börja.
Ja, men Linus.
Min känsla är ju att Rögle har fått, genom de här matcherna de har spelat, fått liksom rätt så många påminnelser om vad de har kvar att jobba på inför en premiär. Jag tycker att det är väl egentligen ingen av de här träningsmatcherna där man liksom har gjort 60 bra, alltså riktigt bra minuter genom en hel match. Det har varit... ja, men många skönhetsfläckar längs vägen som det är under försäsonger överlag. Jag tyckte också att den här matchen nu mot Kristianstad som Rögle vann med 3-2 på straffar var ett bevis på att spelarna också går och längtar nu efter att det ska bli premiär. Det var en typisk sån match där man veckan före den stora veckan, att det var omotiverat och väldigt hafsigt. SHL mot Hockeyallsvenskan, motivation räcker längre än klass och så vidare. Så jag tror att de här 9 dagarna som är kvar är välbehövliga för Rögle, och det är ju inte heller fel att åka på lite smällar under en försäsong, resultat som spelmässiga.
Vi får säga det bara, att Rögle vann ändå mot Kristianstad.
Precis, på straffar. Men insatsen var ju inte alls bra.
Försäsongen är ju fruktansvärt lång. Man blir påminn om det. Det är lite som att gå ut och springa 1,5 mil. Det är roligt när man ger sig iväg, men sen får man koma någonstans efter 70%, och sen blir man glad när man ser målet. Det är där man är någonstans strax före sista kröken. Det
var en fin liknelse, tyckte jag.
Du som skrattar hjälp, för du älskar också att springa 1,5 mil.
Jag bara tänker på hur jag fungerar just i det avseendet, att jag håller med. Efter halva racet så är man mör, man börjar få ont i musklerna, men sen så kickar kroppen igång igen ganska snart där, så kan man ha en rätt så kul avslutning, mer än 100 meter alltså.
Men min känsla är att det hackar lite, trots att de har vunnit ganska mycket. På om man står lite på avstånd så ser det ut som en ganska fin försäsong. Inte, visst lite småskador här och där, men känslan är när man kryper närmare att det är lite hackigt. De har lite struligt. Leon Bristedt har bara spelat en träningsmatch, vilket slår ju sönder hela den gamla liksom stjärnkedjan. Och jag tycker också att de har svårt att få ihop matcher, och framförallt är det ju många spelare som knappt har, inte haft många rätt under försäsongen. Och om det liksom gick på räls för ett år sedan på försäsongen, så är ju min känsla att de kliar sig i huvudet betydligt mer nu. Och det tror jag bara är positivt.
Varför då?
Nej, men alltså... därför jag tror att om man går igenom... det är därför Linköping har inte vunnit en match för säsongen. Jag är inte så säker på att det kommer att gå så dåligt för dem när de väl sätter igång. För motgångar så här års gör ju att man får hela tiden felsöka och gå ihop och vända ut och in på allting. Jag tror det är precis otroligt nyttigt att få göra det. För ett år sedan så vann man, och man, jag tror det är lätt att bygga upp någon slags falsk säkerhet, att man inbillar sig att man bygger upp någon slags vinnarkänsla. Och så kommer man rakt ut och blir testad i skarpt läge, och så får man liksom, då får man börja med sin felsökning där. Liksom. Det är ju så här också man ska ha sin felsökning och hitta liksom svaren, hitta vägarna. Så jag tror det är otroligt nyttigt för dem att hålla sig på mattan och komma in i det här med en stor dos ödmjukhet.
Men kan det inte vara bra att ha med sig en hel match som varit riktigt bra in i tävlingssäsongen? Nu drar jag en liknelse till golfen. Jag har en, kanske spelat många dåliga rundor, och så hittar jag spelet och får en konsekvent runda utan dåliga slag och känner att det här var skönt, nu vet jag att det finns i mig, det sitter där någonstans. Och så kanske man gör ett nytt, en ny dålig runda, men det finns där. Men att kliva in i en tävlingssäsong utan att ens ha det i ryggmärgen, hur är det?
Man kan, jo, visst, det finns en poäng i det, men samtidigt, du kan inte lura någon, alltså, av de här spelarna. Alltså skillnaden och lira en träningsmatch borta mot Kristianstad en vardagkväll kontra att gå in mot HV, en SHL-premiär inför 5000 pers en lördagkväll som man har väntat på i 6 månader. Alltså, det finns ju ingen som ägnar en tanke då åt, oj shit, nu får vi inte göra som vi gjorde mot Kristianstad. Alltså, det händer någonting med spelare på den nivån när man går in i tävlingssäsong. Det finns vissa spelare också som är generellt inga försäsongsspelare överhuvudtaget. Jag säger att Cody Curran är en av dem. Dennis Everberg är säkert en annan som behöver det här adrenalinpåslaget som man inte får gratis av träningsmatcherna.
Men det är väl ett år som Rögle åkte upp och nolla HV i genrepet, vann med 4-0 och så superstabilt ut. Vad hände? Sen gick man rakt ut i SHL och vann inte en match på 10 omgångar i stort sett. Jo, jag tror nog att man skulle behöva någon slags kvitto kanske. Oskarshamn hemma är nog en match där man inte får några kvitton direkt. Men med tanke på hur det sett ut så kanske att man, en och annan spelare så, skulle må bra av att sätta ett bra genrep borta mot Växjö på tisdag.
Ja, en och annan spelare. Alltså det är också av de här unga spelarna på väg upp. Att du har pratat om dem. Vi har pratat här i podden också, de har pratat i media, både spelare och tränare, att liksom de unga spelarna har chansen att visa upp sig, sätta ner foten, att man ska spela in sig i ett premiärlag. De här matcherna som är kvar är ju otroligt viktiga för att positionera sig och ta en plats. För Leon Briset är just nu ensam på Rögles skadelista, och det innebär att konkurrensen är knivskarp om att få spela i den här premiären. Och att Leon Bristedt är ensam på skadelistan får ju dock ganska stor påverkan på Rögles lag, eftersom han är en så pass central del i det. Och det kan man också knyta till att de har haft strul och hitta rätt i kedjorna, eftersom man har inte vetat om han ska komma tillbaka inför en premiär, och därför har man fått testa runt på sätt man inte kanske hade tänkt sig. Och nu står man här med, ja, hur många kedjor är det som funkar egentligen? Är det någon?
Nej, alltså jag kan inte sätta check på en enda. Liksom. Här är en färdig och klar premiärkedja. Varsågod och...
Det är väl det här Anton Bengtsson, Tanner Mattsson, Erik Andersson, ja, som har sett gedigen ut. Liksom,
det kan man beskriva sådär, som.
Men annars så har
och
man
jag ju... tror nog också att Ryfors med Höglander och Bock kommer säkert att spela ihop när det är premiär. Men och om det alltså med check liksom menas... Det är inte många... Bock har man inte satt många fötter rätt under försäsongen till exempel...
Nej, och alltså Höglander, alltså det är ju nästan samma sak där ju.
Vi vet ju ingenting om det är en kedja som kommer att funka, men det jag menar med check. Men okej, den med Anton Bengtsson kan jag väl sträcka mig och säga att den känns klar. Den känns som en färdig gnuggarkedja.
Ja, och nu spelar ju Dennis Everberg tillsammans med Daniel Saar och Ted Betén. Och det får man väl ändå säga nu, att fortsätter man matcha den och Bristedt inte kommer tillbaka, då kommer det ju vara en premiärkedja såklart. Och nu är det, vad sa vi, 9 dagar kvar till första matchen. Leon Bristedt tränar inte med laget, fortfarande skadad. Hur många dagar behöver man för att vara redo inför en premiär? Alltså, det är möjligt att de har en plan för honom att han ska köra liksom lätt vid sidan om. Sen kanske spela ett genrep för att kunna vara redo, det vet vi inte. Men i takt med att dagarna går så börjar det bli, det börjar i alla fall kännas allt mer, alltså, ologiskt att han ska spela en premiärmatch. För varför chansa också med en av sina viktigaste spelare bara för det första matchen? Nej. Det finns ju ingen logik i det när det ska spelas över 50 omgångar i en grundserie.
Linus, du sa det att det är knivskarp konkurrens. Och så har ni båda konstaterat att det inte är så många spelare som verkligen har visat de så kallade framfötterna. Det betyder att det är många spelare som har goda chanser att ta plats här och visa att man ska vara i premiärlaget.
Ja, men det är ju min känsla att om man fick sådana kvitto för säsongen, liksom när Nils Höglander och bara älgade fram och man sa, shit, han nu spelar ju in sig i ett premiärlag, så är det ju inte jättemånga man har satt sådana utropstecken efter den här försäsongen. Erlend Lesund har vi pratat om. Han har ju liksom visat framfötter och tycker ju längre försäsongen har gått så har man sett allt mer av den stora 0-0-an Adam Edström som är med i ett premiärlag, det är jag rätt säker på. Men i övrigt, ganska ont om utropstecken måste jag säga.
Ja, om vi pratar kedjor och vi hittar få liksom kedjor som ser väloljade och klara ut, så är det ju ändå, om vi vänder på det och tittar på backarna, så känns det som att Rögle har satt sin backsida hur de vill ha det nu. Liksom skrivit i sten lite grann. Det kommer ju att vara de backparen de har spelat med, och det är ju Curran, Hansson, Jelina med
Bertov,
ja, och Lesund, Samuel Jonsson, och sen Bondesson som sjunde back, eller om han kan få spela på sexbackar till och med. Så känns det ju i alla fall. Där finns nog ingen ovisshet från ledningen. Det har man spelat med länge. Men på forwardsidan så har man nu två matcher på sig. Och verkligen, nu är det de här enheterna som gäller. Dags att hitta kemi.
Men när vi snurrat vid ämnen kan vi fördjupa oss i vissa ämnen. Vi frågar oss, hur mår Rögle? Har inte du lite goda svar med dig från externt håll, Hjelm?
Ja, om jag har goda svar är tveksamt.
Med dig hem från din exkursion.
Ja, det får väl ni som lyssnar bedöma. Men jag pratade i alla fall med Cody Curran och han...
Guldstjärna för uttalet.
Ja, jag tänkte att det är dags en gång för alla att fråga, hur säger du ditt namn nu? För det har varit Cody Curran och det har varit Cody Curran. Men när jag sa båda de varianterna sa han det första, det andra låter strange, tror han använde.
Fråga inte Linus Alain, för han sa fel varenda gång.
Det är min stora käpphäst, jag fattar, jag kommer inte över den alls. Lyssnarna får lida med mig.
Hur som helst, vi kan ju säga bara Cody här i, nej, jo, det kan vi göra i podden, det funkar. Jag pratade med Cody och frågade om vilken nivå han tycker att Rögle befinner sig på nu. Och så tog jag också upp detta med powerplay som Johan har en nyckelroll i. Vi lyssnar till vad han sa.
I wouldn't put a restriction on our level. I think we're getting better. Obviously a lot of positives from last year, and you know, I feel like, you know, making the playoffs and you know, getting that kind of omen out of the way where now we can step forward and push for even more this year and expect more from our group. You know, it's kind of a clean slate, and where the level is right now for our team, I think is good, but I think we're not where we want to be for what we want to accomplish.
Let's talk a little bit about power play, because you have a key role there. So far, what can you say?
It's been good. I think there's so many guys that can play it, and we've talked about it, you know, being it's a responsibility to be on it, and it's a privilege to be on it, and you know, it's a big job, and you got to be able to perform and execute, and you know, obviously it's preseason, you're working through trains, you're trying to gain confidence to hit the ground running when you hit the regular season. So for us, we have a great dialogue within our power play, and we're trying to work off what we see the other unit do, what we see other teams do, what we see in our game that makes us successful. So a lot of moving parts, and we're trying to clean those up, and You know, we're starting to score the last couple of games. We've got a couple each game or whatever, won a game. So, yeah, no, it's been good. And I think it's, you know, special teams is patience. You got to be patient with it. If you're doing the right things, you're getting opportunities and maybe you're not scoring, that's what you want. You know, you want to be able to make sure that you're doing the right things. It's when guys start to get on their own page, when you're not getting those opportunities, that's when you should be worrying. That's when you should be questioning what we're doing. But, you know, we're getting chances, and we just got to stick with it. We got to execute.
Vad säger ni? Vad står Rögle nu i special teams, som är det här samlingsbegreppet för spelformerna?
Ja, men rent strukturellt, de står ganska långt fram. De vet vilka de vill ha i de två olika enheterna. Och de vet nog ganska exakt vad de ska göra. Det tror jag inte riktigt de hade samma koll på för ett år sedan. Sen är det själva utförandet som fortfarande finns lite att slipa på. De fick ju mycket tid i powerplay i Kristianstad igår. Och det såg väl lite försäsongsmässigt ut där också. Lite såsigt och odistinkt. Så att jag tror att det är väl mest liksom skärpan och så som ska till. Men jag tycker liksom att de står på betydligt stadigare fötter vad gäller sitt, framförallt sitt powerplay. Sitt boxplay är lite svårare att... Alltså man ser ju där vilka spelare de har tänkt sig använda, men det, betyget får nästan vänta liksom tills man har sett det i skarpt läge mot SHL-motstånd.
Han sa också, det hörde ni inte här, men han sa till mig att han är glad. I'm happy, sa han, när jag tog upp det att han hade Erik Gellinas och Daniel Saar med sig i sin enhet i powerplay. Två riktiga skarpskyttar.
Ja, men det är ju en enhet där med jättehög kapacitet. Alltså det ser man ju, man ser också på träningarna också hur de fem blixtrar till med riktigt hög kvalitet. Men i match så har du ju fortfarande inte riktigt syns på det sättet man hade kunnat förvänta sig. Det mål som kom i powerplay när då Anton Bengtsson fick sin smäll och Rögle fick 5 minuter i numerärt överläge, kom efter 8 sekunder när en pass över Daniel Saar nöp direkt, ribba in. Svårare än så behöver det inte vara ibland, men det riktiga flytet har inte kommit än, trots att det på pappret är liksom hög SHL-klass.
Just det. Vi går vidare. Vad ska vi ta nu, tycker ni?
Jag har en grej jag skulle vilja prata om.
Släpp lös alla in, kör.
Jag vill prata om Hampus Gustafsson.
Jaså?
Varför undrar ni?
Jag menar det då.
Varför?
Varsågod.
Jo, nej, men han fick ju, han har ju varit på tryout i Rögle. Och om det är någon som har missat det, så fick han ju ett kontrakt som han skrev på över den här säsongen som väntar, ett ettårskontrakt med Rögle då. Så man tog beslutet att behålla honom permanent. Jag pratade med honom efter matchen i Kristianstad och det var ändå lite intressant, för han pratade om den här liksom rollerna i laget och hans vilja också att ta en av rollerna, köpa det tränarna sa åt honom att göra och liksom för stunden nu i början i alla fall vara nöjd med det och inte ställa några sådär krav på jag vill göra si och jag vill spela där, utan han vill döda utvisningar, han vill göra det mesta av den istiden han får och vara den här typiska rollspelaren för Rögle. När vi har pratat om det här i podden har det ju varit kanske lite andra premisser för om man skulle skriva kontrakt med honom. Men när jag lyssnade på vad han hade att säga också, så blev det ändå ganska tydligt vad förutsättningarna har varit från tränare, ledning ner till då Hampus Gustafsson själv.
Han är, det hör man ju lång väg. Han har ju accepterat en roll längst ner i hierarkin. Det har han ju verkligen gjort.
Det har han gjort, ja.
Och köpt sig, och det är mycket, rätt mycket av det känns som Abbott bygger sin filosofi på liksom att var och en till sitt och köp liksom den roll, liksom hedra den rollen du får fullt ut, och det verkar de ju vara inställd på att göra i alla fall.
Sen kan det också vara så, de som undrar liksom med Hampus Gustafsson, varför skriva kontrakt med honom när man kan släppa fram en junior till exempel. Det blir ju skillnad i Hampus Gustafssons fall om han köper en roll som kanske fjärdlina spelare, spelar boxplay, spelar ganska få minuter på match, kontra om exempelvis Wilson Johansson skulle få den rollen. det är ju inte rättvisa förutsättningar att ge honom som poängmaskin i Färjestad 2020 försäsongen. Han behöver spela mycket. Han behöver spela i andra sekvenser. Och då är det kanske bättre. I så fall, inte Wilson Johansson bara honom, men generellt en ung spelare kanske låna ut i ett allsvenskt lag som man får den typ av roll. Kristianstad som man nu har ett samarbete med. Så om logiken ser ut på ett sätt nu så kan den vara förändrad om en vecka. För då ser man att oj, två unga spelare blir utlånade och då hittar man en annan dynamik. Ni förstår säkert hur jag menar.
Absolut. Ja. Det är väl liksom det ena man... De har ju fortfarande inte avfärdat Daniel Widing och fram till de har gjort det så måste han ju liksom, måste vi kunna prata
han
om honom.
Han är kvar alltså i...
Ja, det vet jag inte. Så länge ingen har sagt att varje gång vi har frågat så har ju det låtit som att dörren fortfarande står öppen. Men alltså, han skulle man kunna säga, än så länge har inte jag sett något som Hampus Gustafsson kan göra som inte Daniel Widing gjorde. Så det är väl liksom en sådan roll... får man väl säga, där han är liksom och tävlar.
Precis.
Så vad har Rögle hittat under försäsongen och vad återstår att lösa? Stora frågor. Stora svar.
Vad har Rögle hittat? Ja, men de har ju hittat en struktur i... De har ju kommit en bit med sina special teams med powerplay och boxplay. Satt en ganska tydlig struktur. De har ju säkert satt en tydligare struktur kring hur laget vill spela också. Vi vet ju och rapporterade om för ett år sedan hur det var lite stormigt i omklädningsrummet och att man... fick hitta någon slags modifierad väg längs vägen eftersom det hackade duktigt i början. Så jag tror liksom strukturellt är de säkert längre fram. Men jag vet inte, det känns snarare som att det är mycket mer i den här andra korgen vad jag återstår att lösa i min känsla.
Jag ska ju ge någon slags träningsrapport eftersom jag har varit ute just den här dagen. Mellanmatcherna mellan Kristianstad som spelats och Oskarshamn som ska spelas. Men jag tänker på samtidigt på det som Daniel Bertov sa till mig efter träningen. Just det här, vad återstår att lösa? De hade haft videogenomgång. Video. Det kanske man har fortfarande. Men man har kollat på bilder i alla fall.
VHS. Ja. Beta.
Ja, han är ju för övrigt väldigt skön att snacka med. Ja, direkt var han på med. Ja, okej. Okay. Om man skadar sig, då får man mediatid. Ja, men i alla fall så sa han det att det som han tyckte har felat, och säkert fler, ni och de i laget då, är passningsspelet som har...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Han använde lite slarvigt, lite hafsigt och framförallt då första passet. Och första passet, när det inte funkar så får det en dominoeffekt och blir andra momentet dåligt. Och så blir hela havet stormar i form av att det ser hafsigt ut. Så passningsspelet verkar de ha pratat en del om, som återstår att lösa. Och det låter ju någonstans väldigt logiskt när han förklarar det.
Jo, men det gör det. Vi har ju sett alla matcher. Det känns väl att, liksom, att den allmänna liksom skärpan är inte där i något moment. Vilket leder till att det inte skapar så mycket. Att man släpper till spelvändningar. Att man släpper till enkla mål av andra skäl. Så känns det som att... De pratar säkert mycket om att liksom trycka på knappen och bli liksom, komma upp i koncentration och så. Men än så länge har de svårt att omsätta det i handling. De famlar där ännu.
Han förklarade också att just att när första passen inte sitter på bladet så den här effekten han pratar om, men också det att det påverkar tempot. Att man får inte upp farten när man inte får med sig passningarna. Det blir också logiskt.
Mm. Men ja, vad har de hittat vad återstår att lösa? Det känns fortfarande som att har de, nu kastar ut en retorisk fråga, har de hittat en första målvakt?
Nej, skulle inte jag vilja säga. Jag tyckte väl... jag tycker att de står ganska lika nu. De har svängt under försäsongens gång. Jag... normalt brukar man vid det här laget kunna peka, jo, men där är ettan. Liksom. Det är han som kommer stå i en premiär. Men det är inte lätt, det kan man inte. Jag tror att de här två sista matcherna kommer helt enkelt avgöra det.
Det tror jag också. Jag tror det är 50-50-läge. Jag har haft en känsla och sagt, värdat och sagt att lite fördel Rifalk. Inte helt säker på att det kan vara liksom 51-49 i Rifalks fördel. Men jag tror det är otroligt jämnt, tror precis som du. De här två sista kommer att avgöra. Och den som står i genrepet på tisdag kommer att stå... i premiären också, tror jag.
För det har de har matchats varannan match.
Konsekvent.
Och nu kommer Roman Will att stå mot Oskarshamn. Och om mönstret fortsätter så får Rifalk stå i genrepet. Men det är inte säkert då när man kommer till sista matchen. Utan om Will gör en bra match mot Oskarshamn, då kanske han också får genrepet. Ska man gissa sig till det? Eller kommer man att konsekvent köra varannan, tror ni?
Nej, jag tror att har man bestämt sig för att Will ska spela premiären, då tror jag han kommer att spela både fredag och tisdag här.
Ja,
det är ganska långt sen till premiär, men att stå Will imorgon, sen har han 8 dagar till nästa match. Det är nästan liksom ett landslags... ett Svezia-break.
Nej, men Svezia, det var inte igår man hörde den namnet.
Genrep är ju just genrep. Då ska de som... är bäst, liksom i bäst form, i inform premiär att spela och...
då är ju testandet över.
Ja, då är testandet över, precis så. En liten parentes bara apropå det vi har pratat om innan, liksom Rögles prestationer och så, som jag vill lyfta. Jag gissar att det är några poddlyssnare som sitter hemma eller vad de nu lyssnar på detta och tänker, oh vad de gnäller. Rögle har ju liksom vunnit alla försäsongsmatcher utom en, och det var mot Växjö som är topptippade av många. Det här såg väl ganska bra ut. Ja, men faktum är ju ändå att har man som Rögle ett snack nu att man vill gå direkt i kvartsfinal, då är det ju alltså en topp 6-plats som gäller. Och då är det ju helt andra krav och kravbilder och saker som måste stämma jämfört med om man vill klara sig kvar eller gå till play-in eller vad det nu kan vara.
Och till protokollet ska läggas också att det är ju inte Detroit, Washington, Los Angeles och Nashville och Vegas de har mött nere i Köln. Liksom. Det är ju tre lag från ligor som är rankade under SHL. De har mött Linköping som förmodligen kommer att vara ett bottenlag eller tillhöra botten i SHL. Det är Växjö som de har mött på försäsongen som är förväntat topplag, och där har man förlorat med uddamålet då. Så alltså man får inte höja upp dem för mycket heller för resultaten sett till vilka de har mött.
Ja, men exakt. Och det är min liksom poäng är också att är det ett lag som vill gå och komma topp 6 och prata om det, då ska det ju liksom då måste grejerna skrivas ut ordentligt. Det är ju kalla fakta.
Absolut. Men då har vi snackat målvakter. Vad står och lösa på backsidan då? Jag kan plocka tillbaka frågan och svara på den själv.
Välkommen till Röglepodden med Daniel Roth. Ja.
Ingen mer.
Monolog. Ni kan gå hem nu. Hej då. Vad har de hittat där? De har ju spelat ganska konsekvent med sina backpår hela försäsongen. Som du sa, Linus. Curran, Hansson, samma backpår. Två rätt offensiva backar. Jelena, Bertov. Två ganska mer fyrkantiga än runda backar. Och så har det ju sett ut hela vägen. Jag är lite förvånad att man inte har testat mer. Men vad händer om Hansson och Curran är minus 3 mot HV i premiären?
Då byter de till nästa match.
Ja, det gör de, men då byter man till någonting som är otestat. Jag fattar att om man har en tanke att man vill spela in någonting, men jag är ändå lite förvånad att man inte testar liksom Jelena, Hansson och Curran med Bertov till exempel, eller byter runt ännu mer. Jag är lite förvånad att man ändå satt hierarkin så. Den känns väldigt glasklar där.
Ja, och sen så småningom ska ju Craig Shearer in i den här mixen någonstans ju.
Det ska han.
Det blir också intressant att se vad som händer då. Det är ju några veckor kvar, men likväl.
Verkligen. Men det ska bli spännande att se när de blir testade i skarpt läge. Ska vi bara runda?
Precis, vi måste ha med forwardsidan också.
Precis, vi snackar lite om kedjor där. Det känns ju så, ännu är, där är jag också lite förvånad att man inte byter runt mer och testar liksom Dennis Everberg i olika miljöer. Man har spelat honom ganska konsekvent med Britten och Sar under försäsongen. Att inte ha liksom mjölkat samarbetet Everberg Sjögren lite hårdare eller testat honom med de två i en, med en tredje länk. Lite förvånande också att man inte har testat runt mer, för att några tidiga knäppar liksom på näsan när det börjar så måste man testa runt, och då blir man tvingad att testa något som är oprövat.
Mm. Men Mattias, du var ju på träningen. Hur såg det ut där om vi tittar på... Fanns det några kedjor att utläsa? Eller var det...
Ja, det gjorde det till slut. Och ni har ju egentligen sagt tre i alla fall av fyra kedjor, men jag kan väl upprepa dem.
Kör.
Niklas Hansson och Cody Curran i ett backpar då, tillsammans med Britten som center framåt, och han har då på sidorna Dennis Everberg och Daniel Saar, det har ni nämnt. En annan femma utgjordes av backparet Ellen Lesund och Daniel Bertov. Bertov alltså inte skadad, kan vara värt att nämna. Han åkte på en smäll där han vred knät mot Kristianstad och skrek. Men det visade sig att han skrek mer i frustration och oro över att det skulle vara ett korsband som gått än själva smärtan. Körde för fullt, är med mot Oskarshamn, så ingen fara på taket där alltså. Och den kedjan då, Anton Bengtsson center tillsammans med Taylor Mattsson och Erik Andersson. En tredje femma, Samuel Jonsson och Erik Jelinas på backsidan. Simon Ryfors center, och han hade med sig Dominik Bock och Nils Höglander. Och sen var det då tre backar som gick runt. Samuel Johannesson, Jakob Ragnarsson och Jakob Bondesson. Och framåt så var det fyra forwards där. Kevin Wenström var extra forward, och där kedjan var med Mattias Sjögren och Adam Edström och Hampus Gustafsson. Så det var ju bara Leon Bristedt då som var borta.
Stämmer detta då, så både jag och Linus rynkade lite på ögonbrynen när vi såg backbarn. Då har man ju bytt och testat då, bytt runt på fyra av backarna i alla fall.
Du fick som du ville utan att veta om det då?
Fick som jag ville.
Att han skulle byta runt lite.
Eller nej, jag ville ingenting.
Nej, men...
jag vill bara...
Det hade invändningar mot.
Okay. Ja, ja,
jag vill inget. Nej, jag vill bara att de ska byta runt, men jag vill inget.
Nej, då får jag vad de vill. Det är bara min uppgift var att tycka till.
Vad hade de bytt då?
Backsidan där, Samuel Jonsson ihop med Jelina, sa du va?
Mm.
Och Lesund ihop med Bertov.
Mm. Och i övrigt på träning, ja, vad kan man säga mer? Det här känns ju sådär lite risky, men
kom igen,
nog upplevde jag det lite irriterat ändå. Tyckte nog det, jag tyckte inte det var så här tjo, tjim och ljushopp, och det var någon som var lite irriterad där och någon som var lite irriterad här, och
lite som en kvällstidningschef sa till mig en gång på Expressen. Tänk slag och bråk. Var det slag och bråk?
Jag sa ju det till Bertov. Inte så att det var slag och bråk, men att var det inte lite irriterat där ute? Han bara garvade. Där får du analysera från läktaren. Så,
jag tror på dig igen.
Jag vet ju knappt om jag tror på mig själv, men det var så jag uppfattade. Kanske uppfattade jag det fel.
Men jag tycker man har kunnat utläsa det av retoriken kring liksom Cam Abbott, att liksom, det är dags att skruva upp nu och liksom få upp intensiteten. Så att det är ju säkert en riktning som de vill åt, att det ska bli lite mer grinigt och lite mer tävling. Gissar jag.
Ja, det är ju hälsosamt att det blir det när det närmar sig en premiär. Alltså, någonstans måste man ju hjälpas åt och väcka varandra lite grann. Alltså, jag säger inte att det är någon som tar lätt på det, men det har ju varit en otroligt lång försäsong. Många träningsmatcher, otaliga träningspass, och nu står man där en knapp vecka innan premiären. De här ledande spelarna, liksom att de åker runt och är lite griniga då, det är ju en rätt tydlig signal ofta till andra att hallå, det är liksom slut på tjo och kimmet, nu är det dags att börja prestera.
Mm. Om jag nu såg rätt då. uppfattar det hela rätt.
Helt säker på det.
Ja, vad gjorde de mer? Ja, det var en del 3-4. Det var duellspel. Starta på knä i teckningscirklarna, ner med pucken i hörnen och vinna först och gå på avslut. Avslutsövningar. Och Linus står och garvar.
Och det är mycket skridsko, ta sig in på mål.
Tycker du att jag blev klyschig nu?
Svänga fler puckar på kassen.
Var de desperata?
Och ställde frågor. Mm. Kanske servade också. Mm. Nej, nu håller du på att spåra ur. Nu får vi skärpa oss. Du har en hälsningsrapport, Daniel.
Ja, det har jag. Ja.
Härligt.
En hälsning.
Ja, en hälsning. Ja. Dagens hälsning kommer från Kristoffer Nilstorp. Vi var ju i Köln, jag och Linus, och där sprang man på diverse spelare och ledare med Rögleförflutet. Och Kristoffer Nilstorp spelar ju i Rögle 2006-2010. En Malmö-fostrad spelare som tog en brokig väg genom Rögle. Tog upp Rögle i Elitserien, som fortfarande hette, 2008, och spelade några år i SHL. Därefter försvann han till Färjestad, Växjö, Nordamerika och 3 år i Malmö. Och nu spelar han i Graz 99ers.
Ett av de lagen som Rögle alltså slog i Köln.
Just det, just det. Och man får inte lov att ha favoriter, precis som lärare. Men jag måste erkänna att jag har alltid haft ett gott öga till Nilstorp. Och jag tror att det beror lite på att han tog den här liksom konstiga vägen från Malmö och hade det liksom lite tufft. Man gillar ändå sådana som går den lite längre vägen och har det lite jobbigt. Man måste värna om de små.
Och så pekar du på mig precis som att jag skulle skita i dem. Eller nej, hur menar du? Och nej. Han är för övrigt inte liten.
Nej, han är inte liten. Men ja, skit i det helt enkelt. Jag bad Nilstorp tänka tillbaka på liksom sin Rögle-tid, och han hade lite kul saker att säga faktiskt. Han sa så här: det som kommer upp först är gemenskapen vi hade i gänget med de här riktiga kultspelarna som Jacke, Jakob Johansson då, Mikael Gat, Andreas Byström, Per Wahlbrandt, Matte Karlsson. Den ryggraden vi hade som verkligen stod för Rögle och som tog in alla oss nya. Jag minns att vi hade kioskförsäljning i omklädningsrummet. Det är små grejer, men det är betydelsefulla grejer som satte sig väldigt starkt. Jag minns det familjära, gemenskapen. Framförallt jag, Mats Bödker och Patrik Zackrisson. Vi var en jäkla trio. Vi levde verkligen livets glada dagar. Vi hade kul, spelade hockey och lagade mat ihop. Vi hade precis flyttat hemifrån och var som 3 syskon som hade föräldrar fritt. Sen är det klart att kvalserien 2008 är svår att glömma. Framförallt dramat under vår match mot Mora. Vi gjorde mål, resultattavlan pinglade från Leksand, Malmö och publiken. Punkt, punkt, punkt. Jag får gåshud än idag. Jag har det fortfarande inspelat på en CD-ROM.
Nästan som VHS.
Jag har starka minnen av den kvällen och de dagarna när vi firade med hela bygden. Det var fantastiska dagar. På något sätt, karman hjälpte oss. Det var välförtjänt. Sen att komma till Rögle som Malmökille, det var ingen dans på rosor. Det var jättetufft, det måste jag säga. Det var hatkärlek. Själva klubben blev väldigt välkomnad av. Sen hände det en del tuffa grejer vid sidan om. Jag minns när jag precis kommit, då valde jag att gå på AIAs sommarfest. Jag tänkte att det var lika bra att ta tjuren vid hornen. Jag minns att jag kom in på gamla 57an och alla ställde sig upp och sjöng om jag hade vingar som örnen. Då tänkte jag, hur fan ska jag överleva den här dagen? Men på något sätt, det blev en trevlig kväll och folk fick kanske en lite annan bild av mig. Att jag inte bara var en miffare utan en vanlig människa också. Det var en svår sak att göra, men det var nog väldigt nyttigt för båda parter. Det var lite krångligt, men samtidigt blev det lite förlåtande när vi väl gick upp i Elitserien. Som Malmökille går man inte rätt in i hjärtat direkt på Rögle-supportrar. Det kan jag förstå, så länge det inte går till överdrift, att man får ta en omväg till folks hjärtan. Sen vet jag inte om jag har fastnat där hos folk, men nog gjorde jag något avtryck åtminstone. Jag är glad för tiden jag hade där. Jag hade det bra i Rögle och vill att det ska gå bra för klubben. Det är kul att se att de på allvar känns som ett lag för övre delen av SHL nu. De har verkligen något trovärdigt och bra på gång.
Inte bara miffare utan en vanlig människa också. Ungefär som att alla som spelar i Malmö
inte är människor.
Exakt. Det var inte så han menade, men det lät roligt när du läste det.
Nej, jag tror att en del människor som lyssnar på den här podden är av den uppfattningen.
Skön hälsning.
Ja, verkligen. Verkligen.
Här är en god kille som verkar ha det bra i Österrike, skriver på ett av sina sista hockeykapitel.
Det lär han göra.
Får jag också bara säga att min gamla cliffhanger, jag är på väg att plocka ner den från din Mars.
Jag minns inte ens vilken det var.
Det finns någon som gör det. Det är en grym cliff. Det är en grym människa.
Det är en grym cliffhanger.
Han har mycket att göra, men han ska ringa mig i slutet av denna vecka eller nästa. Så att jag kommer att plocka ner den. Jag har nött ner honom. Han ska in i den här podden.
Får jag ta upp en annan sak fast jag har passerat den punkten redan?
Gör det.
För det slog mig och jag glömde ta den. Jag vill ställa den frågan till er. Mattias Sjögren, den kedjan som han alltså spelar i nu, ska inte Mattias Sjögren vara, så ska han inte vara omgärdad av stjärnspelare?
Jo, det tycker man. Det är ju en av frågetecknen där på förhållande. Nu spelar han med Adam Edström och Kevin Wenström. Det känns ju inte som en premiärkedja för honom i min bok. Men alltså han spelar ju den mot
Hampus Gustafsson var ju
just det.
Där. Mm. Också. Kevin Wenström var ju mer som en extra forward, Edström och Gustafsson med inget ont om dem, men man tänker Mattias Sjögren, kapten, kanske första kedja. Ja, det här skulle ju kunna vara en andra kedja då kanske, men jag hade nog trott att det här kommer att vara de kända tunga stora namnen kring honom.
Ja, jag tror ju att de kommer landa där längs vägen, men man har inte så mycket tid på sig att testa mer nu.
Ja, det finns lite om och men där. Ett av omen är ju Bristet och hans vara eller icke vara i ett premiärlag. Transportsträcka brukar det ju vara nu de här två sista träningsmatcherna, men någonstans det ska bli intressant att se vad de kommer fram till just på forwardsidan. Det är väl det jag och många andra tror jag kommer liksom att ha ögonen mest på. Okej, framförallt nu Oskarshamnsmatchen och sen genrepet. Hur ska detta bli? Vilka beslut tar man nu i sista stund som man ändå får kalla det?
Och eftersom det här då är Röglepodden Daniel Roth, så tänker jag att han kan få ta den sista punkten.
Varför ska jag göra det?
Sportchef också.
Nej, det kan du göra. Det är din föreställning vi ska prata om.
Det är det verkligen inte.
Jag kommer att spela en perifer roll. Kör nu igen.
Nedsläpp.
Sälj in det här.
Nedsläpp. Nedsläpp. I Catena. Och Linus bara står och garvar. I Catena Arena.
Fokus.
När?
Onsdag.
Vilken tid?
19.00.
Insläpp 18.
Vem kommer vara där?
Alla.
Ja, det är faktiskt alla.
Och ni kommer att vara där.
Vi kommer att vara där, Rögle kommer att vara där. Och jag vet inte om vi har plats för alla tusentals poddlyssnare. Men så många som möjligt får gärna komma och liksom tillbringa den här. Det är där vi sätter fart på den här säsongen. Vi ska fråga ut Rögle-spelare och tränare i sjok. Vi hoppas det ska bli en god blandning av allvar och lättsamhet. Så.
Höstens begivenhet, en av dem. Drar igång säsongen som du sa. Och Linus står och garvar fortfarande.
Höstens begivenhet. Nu är det visar för höjpris.
Ja, precis. Sälj in det. Du tar ju från tårna i alla fall igen. Jag respekterar det.
Ja, vadå? Jag vågar säga att det finns en och annan som tycker att det är det.
Ja. Ja, men det ska bli supertrevligt. Hoppas att många kommer dit och gör oss sällskap. Det skulle vara trevligt.
Det finns en liten oro för att det blir fullsatt, så kom lite tid.
Ja.
Först till kvarn. Och innan vi rundar av.
Nej, vi ska få plats med alla. Vi sitter på läktaren annars.
Innan vi rundar av nästa vecka, premiärvecka, då kommer vi att växla upp ännu mer i vår bevakning med dels med podden såklart, men med reportage, med vi är på plats på genrepet när Rögle möter Växjö borta på tisdag, och sen liksom öser vi på hela vägen in i mål med Rögle HV på lördagen, där vi såklart är fullt bemannade och fullt redo och ger allt från den matchen.
Vi har bokat några intressanta rep som kommer att göras i nästa vecka, så att är du inte med i vår premiumsällskap så är det hög tid, för du kommer få god valuta för de pengarna.
par sista ord också bara om nedsläpp. För dig som inte hört talas om det, det är alltså en stor live-kväll där det är publik på plats och där vi då träffar hela laget med spelare och ledare. Så det går att följa framför skärmarna och det går att vara i publiken på plats. Det går att köpa mat där också så att det blir en hel kväll och ni får träffa och ställa några frågor eller prata i pauser med spelare och sådär också. Så det brukar vara en sån här, man knyter ihop händerna, knyter ihop säcken och allt vad det kan vara. Så det ska ni inte missa, hur ni än tar till er det som kommer.
Och för er som undrar, fri entré också.
Bra. Mm. Där har vi väl landat.
Jag tror att
reklamen.
Alla argument talar för att komma dit.
Lysande. Nästa vecka är det problemvecka, då kör vi in.
Det gör vi. Och tackar så mycket för den här veckan.
Det gör vi.
Ha en god vecka.
Hej.
Hej.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.